When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa. Paul Elvaje här. Vi gjorde det. Vi gjorde det. Vi lyckades. Tillsammans har vi grejat det här. Och jag är så tacksam och verkligen glad över uppslutningen bakom er lyssnare. För i lördags 15:30 nådde vi 8 miljoner prenumeranter på YouTube. Tack så jättemycket för alla er som lyssnade på slutet på avsnittet, gick in, hörde av er till era föräldrar, era vänner och sa det: snälla, lägg en prenumeration på MMA-podden YouTube, för det hände grejer där. Och vi gjorde det. 15:30 i lördags, 8 miljoner prenumeranter. Ja, jag har nu köpt en 7-våningsbyggnad. Jag har 400 anställda som just nu jobbar för att pumpa ut det bästa MMA-contentet till just dig. Till just du som sitter där i bilen, på tunnelbanan, på bussen, ute på den här promenaden eller sitter och lyssnar på det här mellan dina säljmöten på jobbet. Det kommer hända grejer nu. Spänn fast säkerhetsbältet. Nu åker vi. Så stort tack för alla er som var med och bidrog till den här stora förändringen i MMA-podden. Tack så mycket. Och nu hoppar vi direkt över till en genomgång av UFC 284, där Islam Makhachev skulle ta sig an utmanaren Alexander Volkanovski. Volkanovski klev upp en viktklass för att få möjligheten att bli så kallad champ. Och vilken match vi fick. Jag kommer säga någonting nu som kommer chocka många av er där. Det här är förmodligen en gång som jag tyckte att det var bra att det var en femrondare. Ja, nu är ni förvånade. Jag brukar aldrig hylla femrondare, men det här är verkligen den enda gången där jag tycker att det var en väldigt bra femrondare. Jag tyckte att den höll. Det var en spänning hela matchen rakt igenom. Jag var kluven inför det här mötet. Jag kunde se sätt som Volkanovski kunde vinna på. Jag var helt uppenbara sätt som Islam Makhachev kunde vinna på. Och matchen levererade något så otroligt, otroligt bra. Det har varit lite diskussioner efteråt om vann rätt person eller inte och allt sånt där. Och jag är kluven där med. Jag kan tycka det är konstigt att en domare gav bara en enda rond, och det var den sista ronden till Volkanovski. Den är ju solklar att den är hans. Sen finns det väl instanser i den här matchen där jag själv har lite frågetecken. Och det är väl när till exempel Islam Makhachev har tagit rygg, de ligger på marken, jag vet inte vilken rond det här är. Men det är ändå Volkanovski som avlossar slag, han jobbar. Jag fattar att det är en liksom dominant position ifrån Makhachev, men samtidigt det blir lite så lay and pray när man bara har den och inte gör någonting. Och där får man tänka, ja, men vem vann egentligen den ronden? Jag säger inte att jag har ett svar här, men när jag ser ronder utspela sig på det sättet, så i min så här tanke så kan jag känna, fast den andra killen är mer aktiv, den andra håller bara fast. Det blir lite samma läge för mig som att clinch mot bur, jobba på single leg, medan den andra står och avlossar armbågar i huvudet liksom. Nu är det inte som att det var världens kraft i det Volkanovski skickade, så att det är väl en fin linje där också på vad som är skada och vad som inte är skada. Men det är en otrolig match. Det är en otrolig match. Jag har inget problem med att Makhachev vann. Jag vet att när jag satt och tittade på den och uppropet skulle komma, så var jag såhär, tänk om det blir det nu. Men så tänkte jag, men det kommer bli Makhachev. Och så blev det. Så jag var inte superförvånad. Vi går igenom lite statistik här. Jag tror att vi börjar i den änden först. Vad gäller skickade slag så har vi 95 för Islam, träffat med 57. Han har 60% i träffsäkerhet. Volkanovski har istället 143 skickade. Han prickar med 70. Men han har bara 49 i träffsäkerhet. Vad gäller knockdowns så har vi en till Volkanovski. Nu är jag inne på Fight Metrics. Det är därifrån jag tar statistiken. Nedtagningar. Här tycker jag något sjukt imponerande. Det är 9 försök från Makhachev, men det är 4 gånger han får till det. Kontrolltiden för Makhachev är 7.34, den är 2.55 för Volkanovski. Volkanovskis kondition i den här matchen var otroligt avgörande. Jätteavgörande. Och hade det här, hade den fjärde ronden sett ut så här, om vi säger att den fjärde ronden hade slutat som den femte ronden hade slutat, då hade Volkanovski vunnit. Och det är inte helt omöjligt att Volkanovski hade kunnat vinna med avslut. Hur det avslutet kommer, det vet jag inte. Om det är stryp eller om det är slag eller liksom, jag skulle nog säga mest så hade det nog, eller sannolikast hade det varit på grund av slag, att domarna kliver in av någon anledning. Men är högst spekulativt. Men jag tycker att Islam såg trött ut. Det gick inte att säga om Volkanovski. Jag tycker också det är rätt, blev rätt, ska säga, imponerade kanske fel ord, men när Volkanovski säger att nej, han är inte stark. För det är någonting man brukar säga om Islam, så är det just det att när han väl får tag på dig och liksom, du kommer inte loss, och det är en, han har en otrolig styrka och han gör det här och det här med vem som helst. Men inte med Volkanovski. Inte med Volkanovski. Ska ta en titt lite på ronderna här, hur de såg ut då. Första ronden 16-10. Då är det alltså 16 skickade 10, träffade 23-11 till Volkanovski. Nedtagningar 1 av 1. Kontrolltid 2-0-4 för Makhachev. Rond 2, vi kan strunta i slagen. Vi går igenom med mer kontrolltid, för slagen är relativt jämnt nästan alla ronder emellan. I alla fall vad gäller hur mycket de har prickat med. Förutom i... Okej, vi kör så här. Relativt likt, identiska träffar. 30 var i rond 2. 57 sekunder Makhachev, 53 kontrolltid för Volkanovski. Vad gäller rond 3, då har vi 20 träffar, 19 till Volkanovski. 35 till Makhachev, 29 till Alex the Great. Fjärde ronden, då har vi 19 slag mot 49 till Volkanovski. Och kontrolltiden är 3.25, 0 till Volkanovski. Fjärde ronden, 8 träffar mot 52 Volkanovski. 36 sekunder kontrolltid, 93 sekunder för Volkanovski. Ja, Makhachev vann den här matchen. Men jag tycker fortfarande att Volkanovski är pound for pound ändå. Jag tycker ändå att den som bevisade mest i den här matchen, det var Volkanovski. För att den, vad ska man säga, inställningen många hade här var Islam Makhachev kommer få det så lätt ut. Han kommer förmodligen att plocka ner honom, avsluta honom ganska tidigt. Han kommer göra det han har gjort mot alla andra. Men Alexander Volkanovski visade att Islam Makhachev är mänsklig. Han visade att det går att vinna över honom. Det finns taktiker och sätt att besegra Makhachev. Och en sak som jag tyckte var väldigt imponerande, det var hans sätt att ge rygg för att sen börja jobba på händerna. Jag vet att det här är en grej som Valdo tog upp när vi kommenterade Khabib och Alia Quinta. Det var just att Alia Quinta var extremt duktig på att börja med så kallad handfighting, jobba med på händerna på Khabib. Och om ni minns det, vem har egentligen gjort bäst på marken mot Khabib? Rent att ha varit på marken och inte riktigt få till den positionen han vill, det är Alia Quinta. Alia Quinta lyckades stoppa jättemycket. Han fick aldrig till den här möjligheten till ground and pound. Han lyckades aldrig förbättra sin position så pass bra att han kunde dominera Alia Quinta från topp. Matchen slutade med att de står upp. Det där är den sista instansen då. De står upp. Alia Quinta förhindrade jättemycket, och jag vet att Valdo sa det flera gånger. Han sa det också, att jag är förvånad över att fler personer inte pratar om liksom sättet Alia Quinta lyckades stoppa upp Khabib på genom att liksom köra handfighting, att jobba på händerna. Alex Volkanovski gjorde exakt samma sak mot Makhachev och det blev problematiskt. Det är som att där är på något sätt nyckeln för att stoppa, och det är att påbörja direkt att jobba på händerna. Separera greppet, jobba därifrån, att det är utgångspunkten i händerna. Jag tror till och med att jag har lyssnat på några olika, men jag tror att Daniel Cormier också tog upp det, att han säger just att de har förberett sig väldigt bra för att han börjar jobba på händerna på Islam Makhachev. Och det var något jag också reagerade på, att väldigt mycket i matchen, han hade det där, mixra med händerna, och liksom Makhachev får inte riktigt till det här som han gör. Många gånger så är vissa fighters mer fokuserade på att komma upp, men de kanske inte jobbar liksom på konkret på händerna. Men det var väldigt spännande att se att han gjorde det. Jag tycker Volkanovski gjorde en sjukt bra match. Alltså, ibland får vi de här matcherna där även fast en person förlorar så är man mer imponerad av personen som förlorade, på grund av att den han mötte eller hon mötte skulle vara så extremt dominant och göra så otroligt bra ifrån sig. Makhachev vann matchen. Alltså det gjorde han. Jag har personligen inget problem med att han vann matchen. Jag kan tycka kanske att det är lite konstigt att Volkanovski ändå med ögon bara vann en rond. Nu har inte jag fräscht i huvudet vilken rond jag tycker han vann, men vissa ronder var sjukt jämna. Det hänger på små detaljer, och egentligen skulle jag väl behöva se om matchen för att verkligen titta på det noggrant igen för att se. Men jag kommer säga så här. Jag tror inte att det är en fråga om de kommer mötas igen. Jag tror att frågan egentligen är när. Det enda som kan göra att de här två inte möts igen, det är om Islam förlorar sina kommande matcher eller Volkanovski torskar mot Jair Rodriguez. Så att fortsätter båda två nu att vara dominanta i sina viktklasser, då tror jag att den här matchen blir av. Volkanovski vill 100% ha den igen. Islam kan teoretiskt sett istället tänka att jag drar upp en viktklass. För grejen är att han fick problem mot Volkanovski. Volkanovski ställde till problem. Och det är det som gör, för mig så blir vissa matcher ännu mer intressanta. Vissa matcher blir intressantare när det är en person som är har en galen spetskompetens men lyckas inte genomföra sin spetskompetens på det sättet. Det var många som var kritiska när jag hade kommenterat McGregor Khabib. Ja, han tog ner honom. Varför står du inte bara och säger att han var så här bra och så jävla dominant och du tycker bara om McGregor? Och sen sånt folk att jag hatar på Khabib. Det sa de aldrig, men det var nästan det jag höll på att säga. Men i princip då, att bara för att jag var ett McGregor-fan så att, och det blir också väldigt snurrigt, för att det inte är så kommentering funkar. För inte för mig, när en person är superdominant på någonting men inte lyckas vara så dominant, det blir intressant för mig och det är värt att ta upp. Sen om man är ett diehard fan av en person så kan man bli så otroligt färgad att man bara, åh, shit, han jobbar på en nedtagning. Oj, 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 liksom. Den andra har ingen chans. Och då blir man blind för vad den andra gör. Att han lyckas inte få ner eller han lyckas inte förbättra sin position. Han får kämpa för sin position. Det som i många matcher händer på 10 sekunder tar istället helt plötsligt 2 ronder. Det är för att den andra personen stoppar attackerna. Och det får man inte heller som fan eller åskådare bli blind för. För jag menar, alla anledningar som jag hade till att Islam vinner matchen är att han får ner Volkanovski direkt, han kommer plocka ner honom, han kommer sätta honom i någon form av lås. Klart. En minut in i första ronden, över. Det var inte så jag sa att det skulle gå, men det fanns ett scenario som kunde bli så. Men sen var också svaret, kommer Volkanovski kunna stoppa nedtagningarna? Kommer han komma upp? Vilka problem får han egentligen när han är på marken? Han har ju liksom kört den här rugbyn där, han är van vid att ha snubbar som är ruskigt mycket tyngre än honom. Han har fightat i viktklasser högre upp. Han har känt på personer som kommer vara starkare än Makhachev. Förmodligen. Och han visade att det scenariot var det som utspelade sig i den här matchen. Han stoppade, han ställde till problem, han kom upp. Han fick det till och med att se relativt enkelt ut att komma därifrån. Och det är ingenting som jag kan minnas mig ha sett i en match. Förmodligen om vi börjar backa bandet. Jag menar, Islam Makhachev har redan en förlust på sitt record, så han har åkt på torsk. Men kollar vi de senaste matcherna, när han väl har fått ner folk på marken, det har varit problem. Dan Hooker hade inget svar. Inget svar överhuvudtaget. Drew Dober, inget svar överhuvudtaget. Kolla vad han gjorde med Charles Oliveira. 2 ronder över. Här kommer en kille från viktklassen under, 10 cm kortare, och ställer till problem. Han ställer till så pass mycket problem att det till och med är en diskussion om att, hej, Volkanovski vann, Makhachev har inte vunnit. Jag tror inte att det är en så här som alla tror. De flesta är nog ändå på linjen att det var otroligt jämnt liksom. Men det är alltid någonting som jag tycker att man måste titta på. Sen får man vara ett otroligt fan av vilken person eller inte. Och grejen är att det handlar inte om att man hatar på den andra fighter. För då kan man vända på det och säga, men då hatar du Volkanovski om du inte kan se vad han lyckas med. Det gör jag inte alls, men du hatar Makhachev på grund av. Och så drar man upp 300 anledningar till varför det ska finnas ett hat mot dem typ. Men man måste bara se egentligen att när någon är sjukt duktig. Jag vet att samma sak hände lite med, och när Chris Cyborg mötte, nu är det inte Nunes jag tänker på, utan jag tänker på en tjej som kom in. Jag för mig att hon var typ obesegrad, fick en möjlighet mot henne och överlevde liksom matchen igenom. Och det var en match där jag tänkte det kommer bli en överkörning. Och fortfarande så vet jag att liksom Chris Cyborg var den som styrde. Hon var ändå den som, det var ingen snack om saken att hon vann. Men allt det hon i vanliga fall lyckas med, lyckades hon inte riktigt med. Hon fick kämpa för att få vinsten. Den här tjejen gick inte ner, hon kunde ta henne smällar. Liksom, det var mycket så. Jag ska kolla upp direkt vem det var nu. Hon kunde ta henne smällar och liksom, hon stod ut. Hon lyckades stå kvar i flera ronder. Nu ska vi se. 2 säckar bara så får jag upp henne. Så jag kan komma med ett namn. Felice Spencer. Så var det. Felice Spencer. Det var hennes, var det hennes sista? Vänta, nu måste jag dubbelkolla. Ja, exakt. Felice Spencer. Jag trodde att det skulle bli en överkörning. Chris Cyborg kommer att köra över henne. Men hon gjorde inte det, utan den matchen gick tiden ut. Och det här var efter hon hade förlorat mot Amanda Nunes. Och ibland så är de där instanserna när man tänker, den här personen har inte en möjlighet. Men sen reder de ut stormen. Och det blir imponerande istället att kolla, den här personen kommer så mycket längre än vad man har trott. Jag tror att där är det man måste kunna titta på också om man är ett gediget MMA-fan. Även om man älskar en person, en sånt, så måste man titta på, kolla vad den andra personen lyckas göra. Och det kan bli imponerande, och det är det som gör den här sporten väldigt häftig. Men om vi går tillbaka då till matchen, otroligt bra. Jag tror att vi kommer få se det här mötet igen, förutsatt att båda fortsätter att vinna. Och jag tycker ändå att, i min mening, Alexander Volkanovski är fortfarande pound for pound. Volkanovski må ha förlorat matchen, men han vann. På något sätt så vann han där inne ändå. Förut har jag kunnat argumentera för att folk liksom respekterar inte Alex Volkanovski riktigt för den han är, och han förtjänar mer cred och så. Jag tror inte riktigt att det är samma problem som det var 2-3 matcher bak. Jag tror att idag har folk en helt annan respekt för Volkanovski. Han är så att pound, han var i alla fall pound for pound. Det var liksom inget snack om den saken. Och jag tror väl också att den här sista matchen mot Max Holloway cementerade verkligen. Alltså det är inget liksom, det är inget turgrejer han håller på med, utan det här är strategi, det är taktik, det är fighter IQ, det är en otrolig, ett otroligt sinne för gameplan, vad man måste göra där inne. Jag kan jobba med distanser, och det fanns grejer han inte lyckades med som han lyckades med i vissa andra matcher, men sjukt bra. Och jag tror att nu när båda två har fått känna på varann, så öppnar det upp för en otroligt intressant rematch i framtiden. Inte idag, inte direkt imorgon, men lite längre fram. Jag kan lätt se det här mötet igen om någon gång nästa år kanske. Jag är extremt beroende på vad de här två killarna kommer att göra nu. Så att det är det det hänger på. Det blev långt, långt utlägg och lite så här sticka iväg ut i skogen och prata om andra grejer också, men som ändå relaterar till matchen. Sjukt bra. Så, ja, kanske till och med så att vi har fått årets match just nu. Och det är ju de här två killarna som gör att det blir årets match. Och det blir årets match den sättet att det var nu tappar jag det svenska ordet bara för det, så nu blir jag en sån här som kommer slänga mitt amerikanskt engelskt ord. It was very competitive. Alltså det var extremt competitive, super alltså. Två killar i en sån, på en otrolig nivå av MMA, som gick in och gjorde upp mot varandra. Otroligt. För att avsluta här så måste jag också bara fråga, är det bara jag som tycker att Alexander Volkanovski rätt ofta påminner om Reza Madadi? Jag vet inte vad det är som gör att de två är väldigt lika, men det finns vissa stunder då de påminner om varandra, rent ansiktet nu bara. Reza är mycket längre än Volkanovski, men det finns stunder då de är riktigt, riktigt lika, och det slår mig titt som tätt. Vi går vidare, det finns mer att prata om. Jair Rodriguez submission triangel 4-19 rond 2 mot Josh Emmett. Alltså Jair Rodriguez är grym alltså. Sjukt bra. Så vi börjar med lite stats där då. 107 skickade från Jair, träffade med 62. 52 skickade från Emmet, prickade med 22. Vad gäller nedtagningar så har vi en nedtagning av Josh Emmet, och den ledde också till att han förlorade. Vilket är lite ironiskt på ett sätt. Men han borde ha fått konstigt, det står, sak samma. Det som man kunde se i den här matchen var ju det att Jair Rodriguez har en förmåga att pricka. Han prickar ofta, de där kroppssparkarna var helt galna, så Josh Emmett, nu är han extremt blek också, så att han är lite som Josh Emmett där, att när jag får typ påverkad på hyn så blir jag väldigt röd ganska snabbt, liksom kliar jag mig så blir det rött på en gång, så jag kan nästan dra streck med naglarna så här över kroppen. Han är likadan där, så att jag tror mer att det är en sån sak. Han har en sån hy bara som reagerar så han blir extremt röd. Men fortfarande, den där kroppssparkarna var obehagliga. De satt som jag vet inte vad. Men Josh Emmett, när han prickade däremot, så ser man att han har mycket mer power i sina händer. Så att man ska inte luras heller av att han träffar med 22 stycken, för att knockoutkraften, den är där. Alltså Josh Emmett har knockout power så det heter duga, och man kunde se att när Jair Rodriguez blev prickad så det märktes att det kändes. Det kändes i träffarna. Men fortfarande, Jair Rodriguez, alltså de här taekwondo-grejerna han skickar, och jag tycker det är rätt roligt, för jag har ju berättat att när jag såg första UFC så höll jag på med taekwondo och att ja, taekwondo kommer vinna. Man garvade rätt länge åt taekwondo som fighting-stil. Ja, det är inte tillräckligt mycket kraft och det är så flashiga sparkar, de gör ingenting. Men det vi ser nu, har vi sett länge. Jag menar, Machida visade att karate funkar i MMA och sånt, och Pettis visade väl också att liksom, du kan slänga in taekwondo i MMA. Så att har du din spetskompetens inom en viss grej och sen kan MMA, då kan du slänga in de här konstiga sparkarna och du kommer pricka. Så att, och Jair Rodriguez lyckas. Han har de här udda grejerna som kommer från taekwondo, och det är riktigt snyggt. Det är väldigt häftigt att se när det funkar. Men han är, alltså han är ruskigt bra. Han är riktigt bra. Jag tycker ändå att han bevisar det här mot Josh Emmett, att han förtjänar sin plats i rankingen, och han förtjänar att bli interimmästare. Han förtjänar nu att få möta Volkanovski. Jair Rodriguez är otroligt duktig, och Jair Rodriguez är ett litet enigma där inne. Det är en avig fighter, just för att han slänger in alla de här taekwondo-teknikerna, vilket jag tror att det är lite svårt att förbereda sig inför det ifall man inte har någon med den bakgrunden. Du måste sparras med någon som har taekwondo i sig, som kan skicka de här tornados och udda tekniker och sparkar som finns där. För han är väldigt bra på att göra det, Jair Rodriguez. Han utnyttjar den kampkonsten på ett väldigt bra sätt i MMA. Och vi ser idag att han är sjukt mycket mer komplett, och jag tror att han kommer träna som ett djur inför mötet mot Volkanovski. Josh Emmett är äldre, 37 år gammal, som jag sa. Jag tror att det här är hans sista chans för att ta liksom UFC-guld. Jag tror att han kommer inte få den här möjligheten igen. Jag har svårt att se, även om han vinner några matcher till, att han skulle kunna vinna ett UFC-bälte. Man får hela tiden ha Glover Teixeira som någon form av måttstock. Han har fortfarande 7 år till på sig, så att det är inte omöjligt. Men jag har kanske lite svårt att se att Josh Emmett räcker hela vägen fram. Jag tror att Jair Rodriguez är i den här delen av rankingen för att stanna på ett sätt, och jag tror att Josh Emmett kommer att få det lite tufft. Vi får se vad Josh Emmett gör efter det här. Det blir egentligen nästan mer intressant att se vad Josh Emmett tar för beslut efter det här, ifall han kanske känner att okej, nu gjorde jag det här, jag hade möjlighet att ändå få fighta som ett UFC-guld, jag lyckades inte. Eller vill han vinna några matcher till och försöka få det då. För övrigt sjukt fin submission ifrån Jair Rodriguez. Men ja, jag tror att Josh Emmett behöver nog åka hem och tänka lite. Jag tror att han är långt ifrån klar. Alltså jag tror inte att han kommer lägga handskarna på hyllan. Han kommer nog ge det här en vända till, köra. Men vi får se helt enkelt vad han gör. Vad gäller då ett framtida möte mellan Jair Rodriguez och Volkanovski? Jag tror inte att Jair Rodriguez vinner mot Volkanovski. Jag tror inte det. Volkanovski just nu är på en annan nivå. Han är på en helt annan nivå. Och jag tycker att det bevisades bara ännu mer vilket knas den här killen är att möta. För gör man den prestationen mot Makhachev och att man kommer från en viklas under, då skulle jag nog inte tycka att det var jättekul att möta honom. Men det är två helt olika fighters. Det får vi inte glömma heller. Jair Rodriguez och Makhachev, det är två helt olika fighters. Men tittar vi mot dem som liksom Volkanovski redan har vunnit mot, så jag tror att det blir svårt. Jag tror att det blir svårt. Jag ser inte riktigt Jair Rodriguez vinna den matchen. Men mycket kan hända fram tills att den är utnämnd och tills att jag kommer sitta och prata om den, så kan mycket ha hänt. Så att vi får se. Vi får se vad som händer. Vi går vidare. Jack de la Maddalena mot Randy Brown. Alltså, ja, galet. 2 minuter 13 sekunder, pang. Sen var det klart. Det var en rejäl smäll. Maddalena flyger snabbt på. Hade Maddalena velat, liksom slut han med slag, hade han definitivt kunnat göra det. Han gick på en rear naked choke, han stryper ut honom, that's it. Sjukt bra jobbat. Jack kommer just nu att vara ett problem för många i den viktklassen. Samtidigt, det är 14 vinster på rad. Det här är ju så sjukt alltså, att han bara förlorar sina två första matcher. Nu fortsätter att rada upp vinster, och sett att han gör det på också. Han har en otrolig träffsäkerhet. Alltså jag vill bara se mer. Det finns inte så mycket att säga. Matchen var extremt kort, och det var han utförde det exceptionellt. Han gick in, hittade sin vinkel, boom, sätter den. Skakar Randy Brown, schmack, slänger på en submission, färdigt. Det var det. Jag ska se UFC-ranken här bara. För jag får för mig att han just nu inte är rankad, om jag inte säger helt fel här. Men jag vill... Vi ska se.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, exakt. Madalena är inte rankad. Men jag tycker att han definitivt ska få möta en rankad motståndare. Så vi tar en titt. 15. Li Jingliang, Michel Pereira, Neil Magny, Michael Chiesa, Masvidal, Shavkat Rakhmonov. På 10:e plats. Vi vet ju att Masvidal ska möta Gilbert Burns i april, vilket är väldigt snart. Det är sjukt ändå alltså att Masvidal är rankad 11 och får möta nummer 5. Alltså det är så här jojo-effekten av den killen, att vinner han den, hur han bara flyger ner och kan ta topp 5 positionen i rankingen. Det är så sjukt. Men det är så, är man ett namn, då sitter man på de möjligheterna. Så om vi tittar på det då, nu vet inte jag vilka som är bokade förutom då Masvidal. Men jag tycker definitivt att Madalena borde möta någon som är rankad. Så att Rakhmonov, han ska ju uppåt i rankingen. Han ska ju ta sig mot titel, ska han. Så att den nummer 10 är helt uteslutet. Att Madalena ska ju absolut inte möta Rakhmonov. Masvidal har bokat Michael Chiesa, Neil Magny, Pereira, Li Jingliang. Jag kommer nog säga typ så här: Pereira eller Jingliang. Kanske till och med Chiesa. Men det skulle inte förvåna mig om ingen av dem egentligen vill möta honom. Det skulle kunna vara Magny som säger så här, jag vill testa mig, för han verkar vara en sån som gärna vill testa sig mot de här. Han gillar nog att vara lite så här gatekeeper på ett sätt. Så jag kan lätt se Magny räcka upp sin hand och säga jag tar den här matchen. Och det hade varit sjukt bra för Madalena. Jag tror att det är ett bra test, det är ett namn också. Alltså en kille som har varit länge i gamet, även om man torskar ganska frekvent, så får han ändå ett så här, en veteran i UFC. Så jag tror att det är väldigt bra för Madalena att ta den matchen. Yes, tungviktsmatchen. Ja, Justin Taffa, Parker Porter. 1:06, bang, klart. Det var ett slag, det var över. Ingen större förvåning. Det var ingen match som liksom pockade på mitt intresse egentligen överhuvudtaget. Man kunde lätt enkelt se hur den matchen skulle gå. Och där var det. Jim Crute, Ja, han gjorde bra ifrån sig. Jag vart ändå lite imponerad av Jim Crute. Jag lyfte ju ganska mycket lite kritik kanske. Lite, inte kritik så, men mina poänger var väl då, för er som inte har lyssnat på förra avsnittet, var att han kanske kom in till UFC för tidigt. Han har torskat ganska många matcher på rad. Liksom, kontraktet hänger nog på en skör tråd. Han behöver vinna mot Alonso Menifield. Jag vet inte om det här är sista matchen på kontraktet eller inte. Jag vet inte hur det ser ut riktigt. Och sen då att få möta Menifield, som är en kille som istället har massa vinster på rad just nu. Jag för mig till och med att det var liksom avslut ganska tidigt. Och det är lite det som Jim Crute har råkat ut för. Att han har blivit avslutad tidigt i ronderna och sådär. Men han gjorde bra ifrån sig. Jag tyckte han hade en väldigt bra gameplan. Hans liksom strategi under matchen var bra. Nu ledde det ju till ett poängavdrag, och det är egentligen det som gör att det blev oavgjort. Jag vill minnas att det var ett poängavdrag. Jag kanske snurrar ihop det med någon annan match nu. Kände jag helt plötsligt att det kanske inte var den match fick poängavdrag. Men jag för mig det. Jag för mig att det var Menifield som fick ett avdrag. Annars hade han vunnit. Så det blev oavgjort. Vilket kanske lite tur för Jim Crute då. Ändå att han liksom överlevde matchen igenom mot någon som Menifield tyckte ändå var bra jobbat. För det var inte som att han var så här manhandlad, och man tyckte domar så det var okej, liksom, du måste fighta ur den här situationen nu, kom upp, utan han gjorde bra ifrån sig. Så att Jim Crute, he will live to fight another day. Det är vad jag tror i alla fall. Jag tror att han kommer att få en chans till. Jag kommer bara gå lite snabbt igenom, för att jag har inte sett alla de här matcherna på underkortet. Men Modestas Bukauskas, det var lite det jag misstänkte. Det blir ett test för Tyson Pedro. Bukauskas löste det här. Ja, det blev ett enhälligt domslut, så att där har vi den. Och det är väl egentligen de enda jag vill lyfta. Jimmy Mularkey, Francisco Prado fick det tufft. Han åkte på nu sin första förlust i karriären. Mularkey löste det. Det blev ett enhälligt domslut, så att som gick till Mularkey. Så där har vi den. Där har vi den. Ska ta en titt lite snabbt på vad som händer i helgen. Ska jag bara ta fram kortet. Vi har Jessica Andrade mot Erin Blanchfield. Vi har Jordan Wright mot Zach Pauga. Josh Parisian mot Jamal Puges. William Knight mot Marcin Prochinho. Jim Miller mot Alex Hernandez. Just det, Lina Länsberg. Ja men gud, alltså det här går ju så snabbt. Lina Länsberg har vi mot Mayra Bueno Silva. Jamal Emmers mot Hussein Askabov. Och så har vi några match till. Men vi börjar med Erin Blanchfield. Erin Blanchfield har gjort ruskigt bra ifrån sig. Hon har inte förlorat sedan Invicta. Det var mot Tracy Cortez. Det var 2019. Hon har raddat upp vinst på vinst på vinst. Hon gör sin femte match i UFC just nu. De senaste två, JJ Aldrich, Molly McCann, avslutat båda två. Nu möter hon då Jessica Andrade, som kommer att bli ett ruskigt tufft test. Jessica Andrade har just nu 4 stycken vinster i ryggen. De 2 första är avslut, och det senaste mot Lauren Murphy är då ett enhälligt domslut. Men där måste jag säga att det var bara tuffheten som gjorde att Lauren Murphy tog sig ut därifrån liksom, ja, via att hon lyckades överleva till ett domslut. Det är för att hon är sjukt tuff. Erin Blanchfield har stora möjligheter att verkligen göra sig sedd och hörd ifall hon lyckas ta sig an Jessica Andrade. Blanchfield har absolut imponerat på mig. Det har hon. Hon är 23 år gammal, liksom 10 vinster, 1 förlust, 2 knock, 3 sub. Men nu är det Jessica Andrade, och jag tror att här behöver hon verkligen liksom, pusselbitarna behöver falla rejält på plats, för att Jessica Andrade är ett odjur där inne. Hon är riktigt, riktigt obehaglig, och det kommer bli en rejäl anstormning från henne. Det är 5 ronder också, och det här är första gången. Jag tolkar det som att det är första gången hon överhuvudtaget är bokad för en 5 rondare också. Jag tror inte hon har gått en 5 rondare tidigare eller tränat inför en 5 rondare. Det här är ett test för Blanchfield helt enkelt. Det är ett super test för henne. Jag kommer nog ändå säga att jag tror att Jessica Andrade tar det här. Jag tycker att hon är hon är äldre, så hon har varit längre i gamet. Hon har sett, hon har imponerat senast in. Hon har sett riktigt, riktigt bra ut. Men om Erin Blanchfield lyckas besegra henne, så har hon ju definitivt kommit med ett så här rejält uttalande. Boom! Markerat att nu ni, det är en ny sheriff i staden här. Och hon är här för att ta över. Men just nu kanske jag inte riktigt ser det. Tisdag idag, vem vet, jag kanske ändrar mig lite längre fram, men just nu så misstänker jag nog ändå att det är Erin Blanchfield som kommer att förlora, att Jessica Andrade fortsätter att rada upp segrarna på rad. Det här är ju inte värsta så här namntunga kortet. Jordan Wright, Beverly Hills Ninja. Jag vet inte, jag tycker han är rolig. Jag tycker han är kul att se. Han fightas rätt frekvent. Han fightas i april förra året, han fightas i oktober. Han har bokat match nu redan. Han kör på. Han brukar köra sina två matcher per år. Han har just nu 3 förluster i ryggen. Alla kommer via avslut. Det här är nog vinna eller försvinna. Zack the Ripper Pauga, han var med i en Ultimate Fighter-säsong en liten bit bak. Han torskade mot Mohamed Usman i sin debut. Den var väl i tungvikt, va? Den matchen var i tungvikt. Det var augusti förra år. Det betyder att han har då gått ner 2 viktklasser. Måste han ha gjort. Men vänta, vänta. Det står att han är heavyweight. Okej, högst oklart här nu. För att jag måste kolla. Jag har inte UFC:s mail här. De här är bokade mot varandra. Den ena killen är tungviktare och den andra killen är mellanvikt. Så jag vet inte vilken klass de här möts i. Eller vänta, det ska ju stå här. Nej, det är tungvikt. Jordan Wright går upp. Jösses alltså. Jordan Wright går upp. Okej, Jordan Wright går upp 2 viktklasser. Där har vi det. Jag missade den lilla detaljen. Okej, Jordan Wright går upp 2 viktklasser för att möta Zack Pauga. Jag är högst osäker till att det här är ett bra beslut från Jordan Wright, om jag ska vara ärlig. När man inte lyckas i mellanvikt, när man blir släkt i mellanvikt, då vet jag inte riktigt om tungvikt är en bättre idé. Där folk slår hårdare och är liksom, ja, mer benägna att bränna krutet tidigt i ronderna. Jag tror att det här kan bli... Samtidigt Zack Pauga har 6 matcher och han har vunnit 5 av dem. Jag är kluven. Alltså rent baserat på att Jordan Wright kliver upp en viktklass, så blir jag högst skeptisk till att det här är en bra idé för honom. Det är mycket tungviktare på det här kortet. För att under har vi Josh Parisian mot Jamal Pugues, eller hur man uttalar det, The Stormtrooper. Han har 9 vinster, 4 och 1 sub. Han har förlorat 3 gånger, en via knock och 2 sub. Han kliver just nu in med 2 stycken vinster i ryggen. Han kommer Dana White Contender Series vägen. Och han gör sin debut i UFC. Josh Parisian har jag för mig var med i samma säsong på Ultimate Fighter som... eller kanske han inte var. Nej, han kommer Contender Series vägen. Precis, han kommer Contender Series vägen. Och han har varannan vinst, varannan förlust. Kliver just nu in med vinst i ryggen mot Alan Badeau, som han mötte i juni förra året. Alltså jag har inte den blekaste vem som kommer vinna den här matchen. Jag har ingen aning. Ingen aning. Josh Parisian har 15 vinster, 10 kommer via knock, 2 via sub. Han har förlorat 2 gånger, knockad 2 gånger, en via sub. Må bäste man vinna. Det är nog bara så enkelt vi får summera det. Vidare har vi i lätt tungvikt, så har vi William Knight med 11 vinster, 9 knock, 4 stycken förluster. Jag tar om det där. 11 vinster, 9 via knock och 2 domslut. Han har 4 förluster, 2 kommer via knock och 2 kommer via domslut. Ni märker, jag klipper inte i den här podden heller. Så ibland ser man fel. Han kliver in med 2 stycken förluster i ryggen. Avslutad senast av Devin Clark. Möter nu då Marcin Prokniau, tror jag han heter. I alla fall så om man uttalar det. Det är absolut inte så på polska. Så att om du är polack, kan hans namn, skicka ett röstmeddelande till mig så får jag höra hur man säger. Just det, han torskade mot Filipe Lins tidigt förra året i april. Men det var domslut. Innan det hade han vunnit mot Roundtree. Han avslutade Isaac Villanueva. Han har 15 vinster, 11 och en sub. Samma här, det är helt enkelt må bäste man vinna. Här blir det ändå lite intressant. Jim Miller med sina 35 vinster, 6 via knock, 19 sub, 10 domslut, 10 stycken förluster, 2 knock, 3 sub, 11 domslut. Har just nu 3 vinster på rad. Eric Gonzalez, Nicolas Motta, Donald Cerrone avslutat allihopa i den andra ronden. Möter nu då Alex Hernandez. Alex Hernandez liksom stormade ju den här scen, liksom UFC-scen. Det är jätteroligt rekord egentligen. Alltså han kommer in, vinner mot Benil Dariush 42 sekunder in. Jag får väl säga kanske lite så här, naivitet kanske är fel ord, men Benil Dariush går in för touch gloves och det första liksom Hernandez gör det att skicka slag och prickar och skakar Dariush väldigt tidigt. Jag tror nog att Dariush är nog evigt beredd efter den interaktionen mot Alex Hernandez. Han vinner matchen med 42 sekunder. Jag tror till och med att han blev rankad direkt på den matchen, han hade tagit den på kort varsel. Gör en fuling som en, men ändå det är helt inom regelverket. Det finns ingenting som säger att du inte får göra så vid reglerna, och det är därför många fighters istället inte går in och hälsar på varandra. Jag skulle nog tillhöra den kategorin där man inte går in och hälsar på varandra, för att jag har sett de här fulingarna utföras liksom mer än en gång. Och ja, sen möter han Oliver Aubin Mercier. Grymt, han vann den matchen. Kan ju också vara så att Mercier egentligen bara var kanske mer hype än vad han egentligen var bra, i alla fall i UFC, sen torskan mot Donald Cerrone i den där highlight reelen som de har gjort typ någon sån där Dragon Ball-effekt på, eller Street Fighter-grej. Vinner mot Rinaldo, torskan mot Drew Dober, vinner mot Chris Grouchemacher, torskan mot Thiago Moises, vinner mot Mike Bredden, och nu har han torskan mot Renato Carneiro, Billy Quarantillo, blivit avslutad av båda två i rond två. Ja. Jag tror att han blir avslutad igen. Jag tror inte. Alltså Alex Hernandez. Okej, han hade en torsk mot Jamal Emmers. En split som han förlorade. Det var sin tredje match. Sen radade han upp ett gäng vinster. Så han har torskat 5 gånger i UFC. Han har just nu 2 stycken förluster i ryggen. Jag tror att Alex Hernandez blir av med sitt kontrakt efter att han förlorar mot Jim Miller i helgen. Det är vad jag tror. Nu hoppar vi till Lina Länsberg och Mayra Bueno Silva. Lina Länsberg har 10 vinster, 4 knocks, 6 stycken domslut. Hon har 7 stycken förluster i 3 via knock och 4 stycken domslut. Hon har just nu 3 stycken förluster på rad. Oj, jag nästan glömt att det var så. Sarah McMahon, Panny, Carol Rosa torskat via domslut. Innan det vann hon mot Tonya Avenger, Macy Chason. Då kollar vi Mayra Bueno Silva, hon är 31 år gammal. Hon har 9 stycken vinster, 1 knock, 6 stycken sub, 1 ogjord har hon där också. Och så har hon 2 förluster och hon kommer via domslut. Hon har istället torskat mot Manon Fiorot, och det var oktober 2021 sen hon vunnit mot Wu Yanan och Stephanie Eager. Den senaste matchen avslutade hon via armbar, och det var i augusti förra året i första ronden.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alltså jag vill ju bara säga att Lina vinner och det kommer bli en liksom en söndagspromenad och hon kommer styra upp det, men jag tror inte att det är så enkelt. Jag hoppas verkligen att allting är på plats för Lina, för att jag tror att det behöver verkligen vara det i den här matchen, och hon har alla möjligheter att vinna mot Mayra Bueno Silva. 100%, det har hon. Hon är så pass duktig. Hon är så pass liksom allround i MMA-gamet att hon ska absolut kunna vinna mot den här tjejen. Men samtidigt när det är liksom när åldern börjar bli en faktor i gamet, Lina är trots allt, hon fyller 41 om ganska shit, det är om typ exakt en månad minus en dag. 13 mars fyller hon 41. Och hon möter alltså en tjej som då är, som fyller 31 i augusti. 9,5 år mellan de här två. Och det kan vara jätteavgörande. Det kan vara otroligt avgörande. Det betyder också att Lina sitter på sjukt mycket mer erfarenhet. Hon har hela sin bakgrund om thai och allting. Fan alltså, jag vill verkligen bara säga att Lina vinner. Och med de här orden säger jag inte att Mayra Bueno Silva vinner. Men jag är emotionellt investerad i den här matchen, för att Lina är en person som jag anser att jag kom väldigt nära när vi kommenterade MMA. Vi nådde varandra på ett litet annorlunda plan. Vi snackade en kväll och kom bara supernära, för vi började dela väldigt mycket om våra liv och sånt där. Hon har även varit med öppet sinne, liksom varit jätteöppen med sitt liv i den podden. Och när sådana saker händer, då liksom kommer man helt plötsligt väldigt nära folk. Jag vill verkligen bara att Lina ska vinna. Jag kommer inte ens ge mig på en spekulation i den här matchen. Jag kommer typ att ha lite ont i magen när den här matchen utspelas, för jag vill bara att Lina ska vinna. Så det är där jag står. Jag kommer inte kunna liksom ge en bedömning på den här matchen på ett rättvist sätt, för att det enda jag vill se det är att Lina får vinna. Och jag tror att alla är med mig där. Jag tror att alla sitter där och vill ju såklart att hon ska vinna liksom. Men samtidigt så börjar jag bara se allt det tuffa när jag tittar på motståndare och så bara, fan, kan du inte bara få en bra match nu? Men hon har all potential att vinna. Lina är så pass duktig inom MMA, hon har gjort så pass mycket, hon har åstadkommit så pass mycket i den här branschen att hon sitter på all potential att vinna. Så jag håller alla tummar, fingrar, tår för att hon tar hem det här. Så kom igen nu Lina, nu ser du till att fixa det här. Spännande, vi har Hovin Saint Pro här också som ska möta Filipe Lins i lätt tungvikt. Jag vill bara kolla upp den. Ovins är ändå en OG i gamet. Kittan har 26 vinster, 12 och 8 stycken subbarna, 16 förluster. Det här är helt sjukt. 4 och 3 sub. Killen ger liksom inte upp. Han har... Wow, alltså, okej. Okay. Sist han lyckades rada upp 2 vinster på rad. Det blev 3. Det var Marcos Ojeiro de Lima, Yushin Okami, Corey Anderson. Det här var under 2017. Det året gick han 4 matcher. Han började med att torska en split mot Volkan Ozdemir. Sen torskan mot Illir, vinner mot Tyson Pedro, torskar 2 stycken, Reyes Krylov, vinner mot Oleksaychuk, torskar 1 mot Rothwell, vinner mot Alonso Menifield, torskar mot Jamal Hill, förlorar. Nej, torskar mot Jamal Hill och förlorar mot Andy Bowser. Nu senast split mot Shogun Hua. Maj förra året. Ska han fortsätta den här trenden, då torskar han igen, eller så kanske det just är Filipe Lins som han vänder här mot. Filipe Lins i sin tur har 15 vinster, 8 och 4 sub, 3 domslut. Han har 5 förluster, 4 vn och 1 domslut. Han har torskat mot Naralovski, Tanner Bowser, men vann senast mot Marcin Prochniow, som också fightas på det här kortet. Jag vet inte. OSP är ett mysterium för mig. Ibland tycker jag att han ser bra ut, och ibland så är det ju bara, alltså, vad är det här för någonting? Jag vet, när jag kommenterade med Mange så kunde han sa aldrig det här i kommentering, men han kunde säga det före eller efter en match. Han bara, Ovincent Pro är så otroligt dålig. Han är så otroligt dålig. Men ändå så får han ibland till de här liksom spektakulära vinsterna ändå. Han har ju en kraft liksom och lyckas ibland få dit folk, men jag vet inte, jag tycker att han är lite rolig att kolla på. Jag tyckte ändå OSP var kul, liksom han kom upp ganska snabbt, flög lite upp i den här viktklassen, men det har väl visat sig att det finns ganska mycket hål i hans game, absolut. Så vi får se hur det går för han. Ren liten sån här snabb koll på det här kortet, så hittar jag inte direkt någonting som jag kanske tycker sticker ut jättemycket. Så, där har vi det. Kära vänner, ikväll, det är tisdag, så sänder jag i vanlig ordning MMA-podden timmen. Och jag vill gärna att ni joinar mig där. Vi har ju 8 miljoner prenumeranter. Fantastiskt. Det är så häftigt att vi äntligen nådde det här målet. Jag är så glad över det. Så otroligt glad att vi lyckades styra upp. Men skämt åsido. Ikväll 18.00 börjar MMA-podden timmen. Under första halvtimmen så kommer det bara vara jag. Jag kommer att besvara era frågor. Så kom gärna med frågor om det är någonting som ni vill att vi ska snacka om. Ta med det, gå in, släng de här frågorna till mig. Boom, 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 bolla. Så sitter vi och pratar om dem. Sen har vi gäster. Vi har Moa Madi som kommer in 18.30. Och så har vi Bernardo Soppay som kommer in 19.00. Så det är de som kommer att dyka upp under dagen. Så att missa inte MMA-podden på den timmen. Jag vill också avsluta med att tacka alla patrons. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden. Och jag vill lägga ut ett stort, stort, stort tack till alla er som stöttar podden på tier 3. Då har vi David Gissler, Fredrik Bojang, Fredrik Östervall, Hampus Backman, Jesper Källner, Jürgen Fläckerud. Sist men inte minst så har vi Roger. Jag har även sett att några av er stöttar podden på egentligen med samma summa. Men ni är inte på tier 3. Så ifall ni vill åt tier 3, kom ihåg att ni kan gå in och ändra er pledge bara så att ni lägger er på tier 3 och betalar den summan. För att om ni ändå betalar samma summa som en tier 3, då tycker jag definitivt att ni ska ligga i tier 3 så att ni också är med i den så kallade producentdelen. Så kolla er Patreon, se hur ni ligger och skifta bara över till 10-3 om ni ändå betalar liksom samma summa. Men man betalar inte bara summan utan man lägger sig in 10. Och grejen är att man kan egentligen tekniskt sett ligga i vilken 10 som helst och betala vilken summa som helst. Man kan alltså vara i den lägsta 10 och betala 1 miljon kronor. Det vore ju jättefint om någon vill göra det. Nu har jag ju svårt att se att någon någonsin skulle göra det. Det enda man inte kan göra är att man kan inte ligga i en högre 10 och betala en lägre summa. Men man kan alltså höja summan i den 10 man ligger i, men om ni ändå ligger på typ 100 eller 110 kronor då, eller vad kostar 10 euro, så lägger i rätt 10 så att ni nu får det här utnämnandet också, att ni är med som producent till podden. Jag vill även tacka alla som har swishat. Det ramlade in lite swish här efter senaste avsnittet. Tack så jättemycket. Som jag säger där också, att om ni har njutit av den här podden, om ni har käkat en lunch eller druckit en kaffe och bara så här, jag langar iväg bara en fika. Jag vet att vissa poddar, det de gör är att istället för att ha en Patreon som fungerar så som min gör, att man betalar för varje månad, så har de att man, det finns bara en tier och det är att man betalar 20 kronor per avsnitt. Om ni känner för det, swisha över en läsk liksom, så är ni med och stöttar podden. Och det hjälper, det är verkligen så här, många bäckar små gör jättemycket för podden. Det kommer att komma ett avsnitt den här månaden då jag summerar förra månaden, och det kommer bli ett Patreon-exklusivt avsnitt. Och vill man ha tillgång till det avsnittet, då blir man tier 2. För att allting som är exklusivt till Patreon kommer från och med nu att ligga på tier 2. Där har ni det. Så jag vill säga tack så jättemycket. Men sist men inte minst, tjejer, var är ni? Jag har kollat igenom Patreons. Det finns inte en enda tjej. Det känns så fel i dagens jämställda samhälle att inga tjejer är inne och stöttar på den på Patreon. Jag är fascinerad över den här exkluderingen. Jag står här med öppna armar för att ta emot alla kvinnliga Patreons som vill vara med. Dörren är vidöppen, det är bara att kliva in. Släng på en Patreon och bli första kvinna att stötta MMA-podden ekonomiskt, va? Då närmar man oss ett jämställt samhälle. Jag skulle gärna vilja se en fin balans här med 50-50. Så jag kan stolt presentera det här och säga, titta här, Patreons. Det är exakt lika många kvinnor som män som stöttar podden. Det här är den mest jämställda podden där ute. Det är 50-50 som lyssnar. Det är ingen obalans. Det är jämställdhet. Nu enas vi i mitten. Kom igen nu kvinnor. Jag vet att ni kan.